Nästa morgon springer han dit för att leta efter sin bok. Men den är borta. Och så vet inte Karen, storebror, hur man ska göra om det ska gå bra. Han vet inte vad som är rätt och fel. Och han tänker, nu blir det bara tokigt allting. Men, säger legenden, en dag kommer lillebror tillbaka med boken. Och då kommer det gå bra för storebror Karen igen. Det här är en av de många legender som karenerna har. Och det här är antagligen en av de anledningar till att många karener kom till tro redan när baptisterna började i Sverige för mer än 100 år sedan. En 150 år sedan. Ja, 170 år sedan börjar bli nu. De stora väckelserna i Burma bland karenerna började redan i mitten på 1800-talet. Och en av de viktiga ledarna här, en före detta tjuv och mördare, han säger själv att minst 13 personer dödade han. Han heter Kotabio. Sen efter lunch ska jag berätta hur evangeliet kom till karenerna i Thailand. Men det ska vi inte ta nu. Men det här är för att ge en början på karenberättelserna. Karener är ett minoritetsfolk, och det vet ni säkert. Men det är ett stort minoritetsfolk. Det är inte lika många som svenskarna. Men nu ska vi ju inte tro att svenskarna är 10 miljoner bara för att det bor 10 miljoner i Sverige. I Sverige är det många folk som bor. Men karenerna kan säga, det är ingen som vet exakt, 7-8 miljoner. Ungefär kanske lika många som svenskarna. Men de har aldrig haft ett eget land. De flesta bor i Burma, men många bor också i Thailand. Det är mer än 1 miljon, jag tror nästan 2 miljoner i Thailand. Och eftersom det har varit mycket problem i Burma, speciellt på den sidan mot Thailand, så är det många karener från Burma som kommer till Thailand de här senaste 40 åren, 40-50 åren. För inne i Burma har det varit egentligen ett inbördeskrig. Inte alltid jättemycket krig, men det har alltid varit spänningar mellan majoriteten som heter Barman eller Burmes och minoriteterna. Och den största minoriteten är Karen inne i Burma. Men sen finns det Chin som ju finns i Sverige också. Kachin, en annan. Och de har stora kyrkor, de här minoritetsfolken. Karenbaptistsamfundet i Burma har 300 000 medlemmar. Kachin, som inte är lika många, men nästan alla är kristna och nästan alla är baptister. De har också 300 000. Så det är stora kyrkor. Och som är ungefär lika gamla som de svenska frikyrkorna. Och, tro det eller ej, svenska missionärer har varit väldigt viktiga i Burma. Om ni åker till norra Burma, till Kachin-staten som är uppe mot Kina, och säger att ni kommer från Sverige och går till kyrkan, då vill nästan alla ta en selfie med er. För att en missionär som heter Ola Hansson var den som översatte Bibeln till Kachin och skrev den första ordboken och grammatikan. Åker ni till Kin som är mot Indien, då de tre första missionärsfamiljerna, alla de tre hade svenska rötter. Alltså de hade åkt från Sverige till USA, men de var födda i Sverige, åkte till USA och sen från USA blir missionärer i Kinstaten. Så åker ni till deras museum för missionen, då är det stora träskulpturer av de här gamla svenska missionärerna. Och sen kommer då karenerna till er hit i Lindesberg. Det är ganska otroligt. Det är nästan som man kan tänka, cirkeln börjar bli sluten. Så det finns någonting här som visar på att Gud, när han startade alltihop, tänkte ju inte bara på Lindesberg och de som kom från Lindesberg, utan på hela världen. Eller hur? Man kan rita sådana här cirklar med Afrika och andra ställen också. Jag har ju jobbat i Burma och Thailand, så för mig blir det naturligt att visa på det när det gäller Burma och Thailand. Att vi hör ihop och har hört ihop i flera hundra år. Fast det har sett lite olika ut genom åren. Så även från Örebro-trakterna och de missionärer på gränsen mellan Kina och Burma finns det flera familjer som åkte. För ja, innan andra världskriget egentligen, i början på 1900-talet. Närkeslätten skickade ut mycket missionärer. Men idag så ska jag börja med Abraham. Ni känner till Abraham, som Lennart sa. Han kommer ifrån Irak-Iran-gränsen, längst upp i Persiska viken. Och så hör han, Gud säger till honom, det Lennart läste och de andra läste också. Nu bad jag dig att läsa från Nu-Bibeln och du läste från Bibel 2000. Jag ska läsa texten i Nu-Bibeln, för den ligger närmare Septuagintan, så jag var intresserad av det. Herren sa till Abraham, lämna ditt land, dina släktingar och din faders hus och gå till ett land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort så att du blir till välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna dem som hädar dig. Genom dig ska alla jordens släkter bli välsignade. Abraham, han går utan att veta så mycket egentligen. Och jag tänker ju så här, att han bara gjorde det. Lämna allt. Och sen så blev jag lite full i skratt. Och så tänker jag, ja, det gjorde ju jag också på ett sätt. Men jag tänker inte så. Jag lämnar min familj, jag lämnar min mamma och pappa. Och så åkte jag till Thailand. Jag kände inte att Gud sa till mig på samma text som sätt som det står till Abraham här. Men jag har alltid tyckt det var roligt att vara med människor från andra länder. Och sen för 30 år sedan, när jag åkte till Thailand som volontär, så tänkte jag, här, jag träffar karenerna, här vill jag gärna jobba och jobba, göra kyrka tillsammans med karenerna. Och så blev det. Och så blev det. Men nu ska jag försöka hitta tillbaks till Sverige igen. Så Abraham för mig, han är en typisk missionär. Det är inte, jag tror inte det var så jobbigt för Abraham heller. Jag tror han tyckte det var spännande att se något annat. Och så är det ofta med missionärerna. Det är inte så jobbigt för dem att åka. Det är jobbigare för dem som är kvar hemma. Mamma och pappa. Eller syskonen. När jag åker. Så tycker de det är tråkigt. Jag tycker inte det är så tråkigt. För jag vet ju hur roligt det är att jobba i Thailand. Så att det är många gånger de som är kvar hemma som kanske har det jobbigast. Så där åkte jag. Men jag ska fortsätta att titta på Abraham. För jag tänker så här, och det är framförallt när jag läser Paulus också. Att Abraham får ett uppdrag av Gud att ta välsignelser till alla andra släkter på jorden. Och då ser jag, det här är en bild, att Gud ger Abraham en lastbil full med välsignelser. Och han ska åka till massa ställen. Till Lindesberg också. Och dela ut de här välsignelserna. Det är vad Gud ger Abraham till uppdrag. Nu är Abraham bara en gubbe. Och det finns många runt jorden. Så det händer inte så mycket under Abraham. Och sen får ju han en pojk som fortsätter med det här löftet. Det är ju Isak. Och han är ju bara en han också. Så det händer inte så mycket. Isak, han får tvillingar. Och en av de här pojkarna, Jakob, han har ju också det här uppdraget. Men fortfarande händer det inte så mycket. För det är bara en enda person. Men sen Jakob, han får ju 12 pojkar i alla fall. Så nu tänker man, nu ska det väl börja röra på sig. Men Gud har tänkt att det ska vara ett helt folk. Och det säger han redan här i texten. Att han ska göra Abraham till ett stort folk. Och de ska åka ut med välsignelserna. Ni vet berättelsen, Abraham kommer till Egypten och så bor de där i 400 år. Hans familj är 60 personer ungefär när de kommer dit. Men sen när de går därifrån, då är de ju mer än 1 miljon. Då är de jättemånga. Nu är det många. Och nu ska det börja. Och så tänker jag när de går där genom öknen och kommer till Sinai och får lagen. Det blir som en karta. Det är den här boken som karenerna tappade bort. Hur man ska göra, hur man ska bete sig. För det ska gå bra, vad som är rätt och fel och så. Ja, så nu har de kartan och så har de lastbilen och så ska de åka ut. Hur går det då? Ja, om vi tittar de första 400 åren efter de har varit i öknen. Då har de ju sina domare. Vi läser domarboken. Och hur går det? Jag tycker det ser ut som den här lastbilen ständigt kör i diket. Den kommer inte fram. Den kör fast. De håller sig inte på vägen. De läser inte kartan ordentligt. Och så pang åker den ner där. Och en slank den hit och en slank den dit och en slank den ner i diket. Eller hur? Ja, så då säger de så här. Nej, men om vi får en kung, då blir det bra. Nu, då går det bra. Och sen har de kungar i 500 år. Hur går det med lastbilen då? Kommer den till de andra länderna med välsignelserna? Nej, den fortsätter ju åka i diket. Hela tiden. Och ibland fastnar den i diket länge. Inte ens David, den här kungen som var den bästa kungen, lyckas hålla sig på vägen alltid. Han verkar inte stå så länge i diket innan han är upp igen på vägen. Men han kör i diket. Han också med den här lastbilen. Och för Paulus så ser man hur han tänker att profeterna försöker få upp den här lastbilen uppe på vägen och talar om hur man ska göra. Och det handlar ju mycket om att man ska ta hand om de fattiga, man ska ta hand om invandrarna, man ska hjälpa änkorna och barnen och inte tänka först på sig själv. Men människorna, de tänker på sig själva. Och ibland tar de in andra religioner för att i de religionerna får man tänka på sig själv först. Och blandar, eller bara tar den andra religionen. Och det här blir hur man åker i diket hela tiden. Ända tills Jesus kommer. Han läser kartan och han läser rätt. Och han kan hålla bilen på vägen. Och sen säger han, eller Paulus säger att Jesus säger, nu har vi en kung, Messias, som kan hålla oss på vägen. Nu hoppar vi upp här och kör tillsammans, för alla är vi ett i Kristus. Alla är vi ett i den här lastbilen, alla är vi ett där bakom ratten. Och en del är handen som kör ratten, någon är foten som är på gaspedalen, någon är foten som är på kopplingen, någon har hand om växelspaken. Men huvudet som kan kartan, det är Jesus. Det här är församlingen hos Paulus. Så nu här i Lindesberg, nu är ni med i den här lastbilen. Och ni är med när den kommer fram till något ställe och lastar ut de här välsignelserna. Om det är till karenerna i Thailand eller om det är till karenerna i Burma, Myanmar. Det är till olika ställen. Det ska ju till alla ställen. Och det här kallar vi för mission. Eller? Så ni som har kört lastbil, ni vet vad det handlar om. Vi andra, vi tror vi vet ibland. Vi försöker hjälpas åt. Ja. Så här tänker jag när jag borde tänka, läsa min bibel och när jag tänker på Paulus och Abraham. Paulus är ju också en sån här typisk missionär. Men han är nästan för svår för mig. För han är så väldigt på och ger sig av. Han går i fängelse. Han blir slagen, han blir stenad, han blir allt. Och det har inte jag blivit, kan jag säga. Jag har haft det väldigt bra jämfört med honom. Jag har haft det lite mer som Abraham. Det har gått ganska bra. Så att jag känner mig mer som en Abraham-missionär än Paulus-missionär, kan jag ju säga. Det finns en text som Paulus har som jag tycker är spännande. Jag ska ta den här. Som är från Galaterbrevet. För jag tror det hänger ihop med mission. Och den hänger definitivt ihop med Abraham. Jag ska läsa Galaterbrevet kapitel 3. Vers 26-29. Ni som har biblar kan slå upp den. Galaterbrevet 3. Vers 26-29. Ni känner igen den här, flera av er. Och nu läser jag nu Bibeln igen, om ni inte tycker det stämmer riktigt, för ni har Bibel 2000. Alla är ni genom tron Guds barn. I Kristus Jesus. Om ni är döpta in i Kristus har ni ju klätt er i Kristus. Därför är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus. Men om ni tillhör Kristus, då är ni också Abrahams avkomlingar och arvtagare enligt löftet. Och det är ju det här som vi läste i början, löftet. Men det betyder ju alltså, om vi nu är döpta och tror, då är vi ett i Jesus Kristus. Och då är vi ju alla i den här lastbilen. Och alla har vi ett uppdrag där, att se till att välsignelserna kommer fram. Det betyder inte att alla lastar ur och lastar i. En del kör ju också. Vi har olika uppdrag, men alla har vi som mål att de här välsignelserna ska överallt. Det betyder att kyrkan, också Kristina kyrkan i Lindesberg, inte i första hand jobbar för de som redan är medlemmar. Utan i första hand jobbar för de som inte är medlemmar. De som inte har fått välsignelserna. För det har ju vi fått redan. Vi är döpta in i Kristus. Vi tror på Kristus. Det här är ett modigt steg. De flesta, när man till exempel anställer en pastor, då tänker man på allt man vill att han eller hon ska göra i kyrkan. Men det är inte vårt uppdrag egentligen. Inte enligt Paulus i alla fall. Utan det är att alla i Lindesberg eller alla här Västmanland, eller är ni Närke? Ni i Västmanland. Alla i Västmanland ska höra om Jesus. Alla i Sverige. Alla i hela världen. Alla släkter i hela världen, står i luftet, ska få Abrahams välsignelse. Det är det som är vårt första uppdrag. Även om det är vi som betalar lönen till pastorn, så skulle vi vilja att pastorn jobbar hos andra. Även om det är vi som betalar lönen till missionären, så vill vi att han ska jobba eller hon ska jobba hos andra. Det är vi som betalar, men det är andra som får nytta av det. Eller hur? Egentligen är det som vi läser i Bibeln. Och det där, jag ska säga, det där är inte lätt. Det är inte lätt i Lindesberg, det är inte lätt i Mariestad. Det är inte lätt bland karenerna i Thailand heller. Men det första Gud säger i löftet till Abraham, vad är det? Jag ska göra er till ett stort folk. Eller hur? Och i det här folket så är ingen, inte karener för sig, svenskar för sig, perser för sig, några andra grupper för sig, utan vi är ett folk. Det pratas om olika släkter, men inte flera folk. Så fast vi har olika färg, tycker olika, om olika mat, har olika kläder, går i skor med strumpor eller utan strumpor, går i sandaler eller inga skor alls. Vi tycker om olika. Så är vi ett och samma folk. I det här löftet. I Kristus. Jag ska försöka visa här. Vi ska göra ett drama. Nu ska jag ha Jesus här. Jesus har inte strumpor på sig. Bara så ni vet. Jag skojar lite. Nu ska vi se här. Nu ska jag låna. Kan du vara med här? Och så ska vi ta. Du får komma. Precis. Ja. Så här har vi en svensk. Och här har vi en karen. Och det ser alla, antar jag. Det är inget konstigt. Nu blir den här svensken kristen. Och döps in i Kristus. Så nu hör han till Kristus. Det ser ni, va? För det här är Jesus. Ja. Och den här karenen, han blir kristen också. Och döps in i Kristus. Så, nu får du ställa lite närmare här så han når. Så nu ser de ut så här. Och det som har hänt nu, det är att de sitter ihop. Ni ser det, va? Ja. Så, ja, nu blev inte jag något bra exempel. Utan nu tar vi nästa här. Kan du komma upp här också? Här kommer en annan svensk. Som inte är kristen. Nej, precis. Och de här ser ju väldigt lika ut. Och det ser ut som de hör ihop. Eller hur? Ja, nu hör de ihop. Det vet ju ni. Men det visste inte jag. Ja. Men hör de egentligen ihop lika mycket som de här hör ihop? De här två sitter ihop mer, eller hur? Så om vi nu skulle säga någonting, det kanske blir tokigt, men han tycker om en sorts mat och han en annan. Han pratar ett språk och han ett annat. De här två pratar samma språk, men ändå är det de här två som hör till samma folk nu. Så när vi blir kristna, då händer massor på det här planet mellan i relationerna. Det här är den naturliga relationen först. För de är samma folk. De kommer från, de är svenskar. Men nu helt plötsligt blev det här den naturliga relationen. För båda är kristna. Det betyder ju inte att vi inte är intresserade av att hon också ska höra hit. Vi jobbar ju på det. Och så blir det ju, hoppas jag till slut. Eller det är ju så. Precis. Tack. Varsågod, sätt dig. Sanna här lite grann. Men när Paulus, som man pratar ofta om, när han pratar om att vi är ett i Kristus, eller när vi är i Kristus, då har allting, alla relationer, vänts upp och ner. Och så är det i kyrkan. Och det betyder att vi är jätteintresserade av hur det går för kyrkan i länder långt bort. För de är syskon till oss. Det betyder också att vi gör allt vi kan för att de ska ha det bra. Precis som vi skulle gjort om det var min syster eller min bror eller min mamma eller pappa. Fast vi aldrig har träffat dem. Fast vi inte förstår deras språk. Fast vi inte tycker om deras mat. Ändå så är de jätteviktiga för oss. För att vi hör ihop i Kristus. Ni vet när Paulus, i det samhället han är, där är det jätteviktigt vem det är som har mest makt och den som inte har. Och så är det bland karener också. Om man heter fra, då betyder det att man står högt upp. Men i Thailand, och jag tror det finns i bland karenerna i Burma också, så har man mer och mer börjat kalla pastorn för tjänare. Istället, fra betyder egentligen lärare eller professor egentligen. Men nu, jag har sagt till dem att det där är inte sant. En lärare har gått till skolan, eller vad jag säger, en pastor kan ha gått till skolan. Men han är inte här, han är under, han hjälper till underifrån. Så snälla, kalla inte pastorn för frä. Utan säg istället tjänare. Och så blir det mer och mer. Tack Jesus. Varsågod och sätt dig. Men allting ändrar sig för Paulus. När Paulus börjar, när vi börjar träffa honom i Apostlagärningarna. Jag vet, läser ni Apostlagärningarna i kyrkan? Okej. Då vet ni, när man träffar på honom först i Apostlagärningarna, då har han precis varit med och dödat den första kristna ledaren, Stefanos. De har kastat sten på honom till han har dött. Och det står, Lukas skriver i Apostlagärningarna, Saul, som han hette egentligen, tyckte det var bra. Och sen, han är värre än alla andra. Han vill inte bara jaga alla kristna i Jerusalem där han bor. Han vill jaga kristna i hela världen. Så han ger sig till Damaskus för att jaga kristna. Och så får han ett papper från kyrkan där det står att han får sätta dem i fängelse. Och så kommer han till Damaskus, eller innan han kommer till Damaskus så möter han Jesus på vägen. Han kan Bibeln, han kan Gamla Testamentet, hur bra som helst. Och så hör han någon som säger, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han heter ju Saul. Och vet ni vem Saul är i Gamla Testamentet, i första Samuels boken? Han är Israels första kung. Han kommer från Benjamins stam. Paulus kommer från Benjamins stam. Så han hette säkert Saul för den här kungen. Var han bra? Var han en bra kung? I början var han rätt bra, men sen var han inte bra. Varför var han inte bra då? Han jagade David, nästa kung. Han förföljde David. Och nu hör han någon som ropar, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han kunde ju Bibeln. Han visste ju. Aj, 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 aj. Det här är ju pinsamt. Jag heter Saul. Och jag förföljer. Ja, vem förföljer jag? Och så frågar han, vem är du som pratar med mig, herre? Och så säger rösten, jag är Jesus, den som du förföljer. Och sen tar det 3 dagar. Paulus varken äter, dricker eller kan se. Så jag tror han ber 3 dagar, 24 timmar om dygnet. För han tycker det är jättejobbigt. Och så förstår han då att Jesus är den här messias som ska komma. Och helt plötsligt, när vi läser, sen kommer Ananias som är ju är med i församlingen inne i Damaskus. Och så ber han och så hör han Jesus säger till honom: "Hör du ska gå till Saul eller Paulus som vi kallar honom för på Raka gatan i Judas hus." Så Ananias visste direkt var det var någonstans. Och så säger Ananias sig: "Inte kan gå till honom. Han sätter mig i fängelse. Han kanske dödar mig." "Gå," säger Jesus. Vad gör Ananias då? Säger han, nej. Och så låser han sig på toaletten. Nej, han går. Och om ni läser här, nu i kapitel 9. När han kommer till Saul. Vad säger han då? Jo, han säger så här. Saul, min broder. Han säger inte, Saul, det är som jag är livrädd för du kan döda mig. Utan han kallar honom broder. Han förstår att de sitter ihop. Han som har förföljt honom. Går han nu till och hjälper. Så han ser och så döper han honom. Och vad händer då? Jo, Paulus, han sätter igång och predikar på en gång. Han väntar, tror jag, på att de i Damaskus, de som han har försökt fånga, att de ska tycka, okej. Okay, du är en av oss, du får vara med oss. Vi förstår att du blivit kristen. När Paulus förstår det, pang, sätter han igång. Och hur går det då? Ja, det går så bra så de vill döda honom i Damaskus. Inte de kristna, men judarna vill döda honom. Och när han är livrädd för att han ska bli dödad, vem hjälper honom? Jesus kunde man tro, men det är faktiskt församlingen, de som han försökte döda. Nu hjälper de honom ut ur Damaskus innan han blir dödad. Förstår ni vilken förändring det blir? De som är livrädda för Paulus, nu hjälper de honom. Så att han ska bli dödad. De var rädda att Paulus skulle döda de kristna i Damaskus. Han kommer till Jerusalem. Och så ska han gå till kyrkan där. Och vad säger de med kyrkan i Jerusalem? Han är ju livsfarlig. Han får inte komma in här. Nej, 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 nej. Nu är det inte Ananias, utan nu är det en annan som heter Barnabas. Som säger, jag vet hur han predikade i Damaskus. Jag vet och förstår att han har mött Jesus. Han hör ihop med oss. Det är klart han får komma. Och så får han komma till kyrkan. Och då sätter han igång och predikar i Jerusalem. Hur går det där då? Det går bra, ja, precis. Han är duktig på grekiska. Så han pratar med de grekiska judarna. Och han pratar så bra så de vill döda honom. Och vem hjälper Paulus nu att fly innan han blir dödad? De i Jerusalem som han försökte döda innan. Igen. För relationen har ändrats helt och hållet. Nu har jag pratat länge. Nu ska jag sluta. Men jag vill att ni förstår. I Kristus. Det gäller oss alla. Om ni är i Lindesberg eller om ni är i Thailand eller Burma eller var vi är. I Kristus ändras allt när det gäller relationer. Och där är ingen vit eller svart. Karen eller svensk. Afghan eller afrikan. Där är ingen man eller kvinna. Barn eller pensionär. Där är vi alla ett i Kristus. Kristinakyrkan är inte ett antal församlingar. En karenförsamling, en svensk församling, en afghansk församling, en afrikansk församling. Kristinakyrkan är ett i Kristus. Vi kan prata olika språk, vi kan tycka olika mat, vi kan ha olika kläder. Men vi är ett. Vi sitter ihop i Jesus Kristus. Och vi sitter ihop med de här människorna i andra länder också. Det här är viktigt. Och jag hoppas att ni får med det här. Om ni glömmer allt annat, det är ganska oväsentligt. Men i kyrkan, i Kristus, så har något helt annat. Det har hänt med oss och vi har blivit något helt annat. Med våra systrar och bröder som ser så annorlunda ut. Som tänker så annorlunda än oss på många sätt. Men vi är ändå helt och hållet bröder och systrar. Inte halvsyskon. Vi är helsyskon, för vi sitter ihop i Jesus, allihop. Och det här gör också att när vi går ut härifrån. Jag tror vi får låna Jesus igen. Men vi kan ta någon annan den här gången. Vi tar en karen. En karen, ja, precis. Och så kan vi ta en... Ska vi se här. Vill du komma fram? Tack. Nu får du, de är kristna så du får lägga händerna på dem. Så du får stå på andra sidan här. Så ja, precis. Så kan du lägga handen på axeln på henne. Så. När vi går ut härifrån. Och det är måndag eller tisdag. Det här är ju lika sant. Och skulle jag en dag säga så här, nej jag har ont i magen, jag går inte till kyrkan. Betyder det att det här har hänt? Nej, Jesus är med fortfarande. Eller hur? Mm. Jag hinner kanske inte säga hej till mina syskon, för jag är inte i kyrkan. Men jag sitter lika mycket ihop med Jesus. Om jag nu skulle dricka alkohol en dag, går det här bort då? Nej, faktiskt inte. Skulle jag röka tobak? Det här sitter ihop i alla fall. Nu säger jag inte att alla ska gå och dricka alkohol och röka tobak. Det är inte det jag säger. Jesus blir ledsen när jag gör det, för Jesus vill bo i mig. Och när jag röker och när jag dricker alkohol så förstör jag kroppen. Och det är ju där Jesus bor. Och då blir han ju ledsen. Det är ingen som vill bo i ett trasigt hus, eller hur? Nej. Men vi sitter lika mycket ihop. Och även om vår kompis här, han tittar bara häråt. Han kanske tittar bara på fotboll, eller han kanske bara tittar på tjejer, eller bara tittar på något annat och glömmer att titta på Jesus. Går det här sönder för det? Nej. Men det som händer när vi ber om förlåt, det är att nu vänder du ansiktet mot Jesus. Och jag förstår den här relationen bättre. För Jesus tittar alltid på mig. Jesus släpper mig aldrig om jag inte tvingar honom till det. Kom ihåg det. Tack. Tack igen. Så vi hör ihop. Och vi har ett uppdrag. Vi hör ihop i Jesus. Vi har ett uppdrag att ge välsignelser till alla släkter i hela världen. För vi är en del av Abrahams löftet som vi läste om först. Tack ska ni ha.